i det landet som heter Svaziland förut. Etswazi heter det så? Etswazi. Och så har vi Ville ute i Laos. Så det blir många att få välkomna hem. Men nu ska jag predika. Ska hålla koll på klockan. Det handlar om att vara nära Jesus. Och då vill jag visa på två riktningar som kanske kan låta motsägelsefullt men som inte är det. Kom och gå. Kom till Jesus och gå med Jesus. Och det är egentligen i koncentrat vad Jesus uppmanar oss till. Kom till mig, säger han. Och gå med mig. Om vi tänker att livet med Jesus bara är att komma till honom, ja, men då blir det lite skevt. Det stannar liksom av. Och tänker vi att livet med Jesus bara är att gå med Jesus, ja, men då kan det faktiskt bli lite tröttsamt. Balansen är viktigt. Kom till Jesus och gå med Jesus. Det är som två riktningar som inte motsäger varandra, som inte drar åt olika håll, utan som faktiskt kompletterar. Att ljudet försvann, där kom det igen. Bra. Vi går nära Jesus, vi går med Jesus och vi kommer till honom. Och då ska vi läsa texten ifrån Matteus evangeliet, det 17 kapitlet. Det är Jesus på härlighetens berg. Vi läser 15 versar, det är ett ganska långt avsnitt. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra 3 hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa: Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stig upp, var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. När de gick ner för berget sa Jesus åt dem: Berätta inte för någon om det ni har sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: Vad menar då det skriftlärde med att Elia först måste komma? Han svarade: Visst ska Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så ska de också låta människosonen lida. Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen. När han var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är fallande sjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Den här berättelsen om förklaringsberget finns också i Markus och Lukas. Och den är väldigt lika i alla de 3 evangelierna. Men det finns en liten detalj i Markus som inte Matteus tar med och inte Lukas heller. Det står att Petrus visste inte vad han sa för han var rädd. Det tycker jag är en liten rolig detalj. Och jag tänker att det kunde ju Markus skriva, han som kände Petrus så väl. De andra var lite mer försynta så. Lukas skriver att de går upp på berget för att be. Det säger inte de andra uttryckligen. Men annars så är det väldigt lika berättelser i alla de 3 evangelierna. Bakgrunden är den här. Jesus och lärjungarna har varit uppe i Galileen en tid. Det har varit väldigt stor framgång. Jesus är omåttligt populär. Det kommer tusentals människor och lyssnar till honom. Men han börjar bli ifrågasatt av ledarna i landet. Det börjar liksom hårdna klimatet. Det är inte lika enkelt. Och en del lärjungar lämnar honom. Och så säger han också att han ska vända sina steg mot Jerusalem. Och där förväntas motståndet vara ännu större. Så lärjungarna säger, nej men gå inte dit. Går du till Jerusalem så kommer du att dö. Det är i den kontexten som vi läser den här berättelsen om förklaringsberget. Nu säger Jesus till lärjungarna, följ med mig upp på berget. Och där får de ju en uppenbarelse som inte liknar någonting annat. De får se Mose, de får se Elia, de får höra Guds röst från himlen som säger att Jesus är Guds son, att de ska lyssna till honom. Och den här upplevelsen ska ju styrka dem i det som ligger framför. När de ska gå mot Jerusalem så behöver de ju veta djupt i sina hjärtan Jesus är Guds son. De behöver vara så förankrade i honom att de klarar av det som ligger framför dem. Ändå vet vi att en av dem klarade inte det. Petrus pallade inte riktigt för grupptrycket och så blev det som det blev. Grupptryck ska man ha respekt för. Det kan få en människa att göra saker som de verkligen inte vill. Vi skulle kunna prata om nyckelordet i den här texten. Nyckelordet är ordet förvandling. Jesus förvandlas inför deras ögon. De får se hans härlighet. Och vi skulle kunna koppla på Filipperbrevet 2. Som är raka motsatsen där det står att Jesus avkläder sig sin härlighet. Han antar en tjänares gestalt. Det är också förvandling, men åt andra hållet. Klä av sig härligheten och klä på sig härligheten. Men det är väl en annan predikan. Nu ska vi stanna inför de båda riktningarna. Komma, gå, upp. Och ner. Och då börjar vi med vandringen upp för berget. Vandringen till Jesus, till Jesu närhet. Han ber dem följa med. Och de följer med. Nu är det tid att dra sig undan. Nu är det tid för lite kvalitetstid med Jesus. De var säkert förväntansfulla när de gick upp för berget. Tänkte att nej men det ska bli bra skönt. Lugn och ro tillsammans med Jesus. Solnedgången, fint, vackert, skönt att slippa jobbet, hur spännande och utmanande det än var. En vandring uppför, kanske lite jobbig, kanske lite svettig. Många personer i Bibeln har gått upp på berg när de längtar efter att vara nära Gud. Mose gjorde det, Elia gjorde det. Det finns fler exempel. Och jag tänker, i vårt stressade samhälle så ska vi inte negligera behovet av att vara nära, ensam med Jesus. Att dra sig undan ibland för att spendera lite kvalitetstid med honom. Stänga av allt det där som brusar. Och det kan också kosta på. Ingen ska säga att det är lätt att stänga av bruset eller bromsa in eller ta det lite lugnt när man har massor med saker runt omkring sig. Det är inte något enkelt. Det är något man längtar efter, men något som inte alltid är så enkelt att få till. Jesus säger ju att vi ska gå in i vår kammare och be. Eller alltså en enskild plats någonstans där det inte är så många andra. Det är inte alltid så enkelt. Och det kan kännas som en uppförsbacke. Jag anar att många här inne längtar efter lite kvalitetstid nära Jesus. Men livspusslet gör att det inte är så enkelt. Det är jobb som ska skötas, det är tvätthögar som ska fixas, det är after work efter jobbet, det är föräldramöte på skolan, det är barn som ska skjutsas och så kanske det är servicegrupp i kyrkan samma vecka. Wow, hur får man då till det? Det är så många röster, det är så mycket som pockar på uppmärksamhet. Men jag tänker att Jesus finns med i vårt vardagsliv, i alla tvättkorgar och alla skjutsningar, allt det. Men vi behöver lyssna till den där rösten som säger, kom till mig. Kom, låt oss gå undan en liten stund. Vi går upp på berget tillsammans. Jesus säger ofta, kom till mig. Han säger till Petrus när de är ute på sjön och det stormar. Kom, stig ur vattnet, gå på vågorna, kom till mig. Han säger till den rike ynglingen, sälj allt du äger och har och kom och följ mig. Han ställer sig i templet och ropar, om någon är törstig, så kom till mig. Och det mest dramatiska exemplet är väl när han står framför Lazarus grav och ropar, kom ut till mig. Alltså, Jesus inbjuder oss ständigt till en rörelse att komma till honom. Och det kan kännas som att gå upp för ett berg. Det kan kännas som att gå på ett stormigt hav. Det kan till och med kännas som att lämna en grav. Men Jesus kallar oss, kom till mig. In i förtrolig gemenskap. Det blev ju mer än vila och solnedgång uppe på berget. Det blev ju mer än vad de hade kunnat räkna ut. Det blev ju liksom blixt och dunder. Det blev ju ett nedslag av himlen med Mose och Elia och Guds röst. Och där i den upplevelsen nära Jesus så är det som att deras tankar förändras. De förstår vem Jesus är. Gud själv säger det. Detta är min älskade son. Detta är den utvalde. De förstår. Det är Messias som är här. Sånt de inte begripit förut. Det begriper de nu när de har dragit sig undan tillsammans med Jesus. Och jag tänker att det kan vara precis så. När du och jag tar lite kvalitetstid med Jesus så vet vi inte riktigt hur det blir. Vi kanske har våra förväntningar, men det kan också bli helt annorlunda. Det kan bli på ett helt annat sätt. Därför att nära Jesus kan precis allt hända. Och nära Jesus kan våra ögon öppnas så att vi förstår det där som är så oerhört viktigt att förstå, vem han är. Det finns mycket man kan stanna inför i den här berättelsen. Mötet med Mose och Elia. Det står ju för mötet med profeterna och med lagen. Alltså lärjungarna får någon sorts insikt i det här historiska som håller på att hända. Att löftena som har getts för flera tusen år sedan, det är de som håller på att uppfyllas och de är en del i allt det här. Alltså de får en liten glimt av framtiden. Och de hör Guds röst. Och de vill vara kvar. Och vem hade inte velat det? Och Petrus som är så driftig, han kommer ju på, nej men vi bygger hyddor. Vi behöver bygga hyddor till oss själva, men vi bygger till Mose och Elia och Jesus. Så de säkert stannar hos oss en stund. Så vi håller kvar det här ögonblicket lite längre. Så vi får njuta av det här fantastiska som vi är med om. Ögonblicket måste få dras ut. Och ibland är ju livet med Jesus så fantastiskt att man skulle liksom vilja frysa bilden. Låt det få vara så här för alltid. Så här nära, så här varmt och så här gott. Kanske tittar en del av er på Anders Hansens tv-program om personligheter. Ja, det gör ni, nickar lite. Ja. Det gör jag också. Tycker de är ganska intressanta. Men i ett av programmen så möter han en munk som berättar om att han spenderar mellan 4 och 5 timmar varje dag för att meditera och, som han säger, förstå verkligheten lite bättre. Så uttrycker han sig. Och här får ju jag lite frågor. För jag tror ju inte att verkligheten finns inom mig som jag ska upptäcka genom att meditera i 5 timmar varje dag. Jag tror ju att verkligheten finns utanför mig, bland alla de människor som finns där, bland alla jobb och tvättkorgar och skjutsningar och allting som är i livet. Det är ju verkligheten. Jag tror inte att Jesus kallar oss in i någon sorts munkliv där man drar sig undan för att söka verkligheten. Jag tror att vi behöver dra oss undan ibland för att vara nära Jesus och fylla på kraft. Men verkligheten, den är sannerligen inte på insidan. Verkligheten, den är på utsidan. Och det är mänskligt att man vill stanna på berget. Att man vill stanna i den här härliga, goda, varma atmosfären. Man vill inte ner i dalen. Men livet levs i dalen. Det är där människorna är. Och det är livet. Och det är där du och jag ska fungera. Och våra stunder på berget, de behöver vi för att fungera i dalen. Så nästa Jesu uppmaning till lärjungarna, det är att gå ner. Gå ner. Inga hyddor ska byggas. Gå ner. Och det är inte första gången han använder de orden heller. De säger han flera gånger till lärjungarna. Gå till byarna. Gå och berätta om mig. Och det sista han säger innan han lämnar jorden, det är gå ut i hela världen och gör alla till mina lärjungar. Gå. Gå. Efter denna enorma energipåfyllning så var det dags att gå. Och de går ner. Och vad möter de där? Jo, på en gång så möter de en pappa som är jätteorolig för sin son. Och Jesus visar, det är det här som gäller. Genom att bota sonen. Det är här vi ska vara, bland människorna. Det är i min kraft som ni ska gå. Vi går tillsammans ner för berget. Vi tjänar tillsammans Guds kraft till människorna. Härlighetens berg är viktigt. Men dalen är lika viktig. Gå upp, gå ner, kom till Jesus, gå med Jesus. Och kanske var det så att poletten trillade ner för dem. Jag vet inte. De skulle komma och de skulle gå. Precis som vi. Så då vill jag säga det. Lyssna till rösten. I bruset som finns runt omkring dig. Lyssna till den där rösten från Jesus när han säger: kom till mig. Låt oss dra oss undan en stund. Så du får de här viktiga insikterna om vem Jesus verkligen är. Så rötterna kan borra sig lite djupare ner och du står stadigare på grunden. Och sen går vi med Jesus. Och tjänst för Jesus är ingenting man sliter ut sig i. Därför att det är tillsammans med honom. Det är i hans kraft. Det är med hans ande. Och det blir jättespännande. Vad väntar oss? Vilka människor kommer vi att möta? Vart leder vägen? Den här upplevelsen som lärjungarna hade på berget var ju oerhört viktig för dem. för att klara av framtiden, det som låg framför dem när de skulle gå in i Jerusalem. Och jag tänker att vi har ett hårdnande klimat i vårt land när det gäller att vara Jesu lärjunge. Det är inte lika enkelt. Det finns en mängd situationer när det kostar på att vara en Jesu lärjunge. Grupptrycket kan vara ganska så stort. Då behöver vi få vara nära Jesus. Få fylla på så att vi klarar av och pallar trycket. Det är en fråga som jag har ställt mig när jag förberedde predikan idag. Elisabeth, vad behöver du för att stå stadigt rotad i tron på Jesus Kristus? Och svaret är ju så enkelt. Jag behöver vara nära Jesus. Nära, nära Jesus. Så predikan idag kan sammanfattas i två ord. Kom till Jesus. Gå med Jesus. Och håll dig nära honom hela tiden. Nu ska vi be tillsammans. Och vi ska få sjunga en sång som handlar om att vara nära Jesus. Sen kommer Daniel att inbjuda till förbön. Men nu ber vi. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är här. Tackar dig för att du vill tala till oss. Och jag ber dig Jesus, i bruset av alla röster, hjälp oss att höra när du kallar på oss. När du vill dra oss in i en djupare gemenskap. Och hjälp oss att våga gå då, Herre. Att våga ta stegen närmare dig upp för berget. Jag ber om det i ditt namn.